Podplay.
Jo då, de är tillbaka. Promdragarna vid Volga, eller som de kallas för, de nersletna knägarna som går på skurgumsknän och valkar. Nej, ska jag inte säga. Det är förbaskat trevligt att göra podd, speciellt med Hans Wiklund. Välkommen till podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd.
Ja, tack ska du ha, Jonas Nilsson. Det är mycket trevligt att vara här.
Hinner du vara här? Du ska idag till Frankrike och hångla upp Macrons mormor som råkar vara hans fru också.
Ja, det är ju roligt. Det är ju presidentval i Frankrike och de här högerextrema håller ju på att vinna över Macron här. Ja. Vi får, jag vet inte när vi får resultatet, vi kanske missar det. Men...
Om de högerextrema vinner kan vi alltid avskaffa demokratin, va? Folkstyret, om de vill ha det.
Jag vet, de pratar om det här. Det är två högerextrema partier som också har blivit fällda i domstol för hets mot folkgrupp och lite sånt där. Och då tycker man ju i Sverige, då, ja, men då borde ju de bli cancellerade och exporteras ut ur landet eller skjutas eller någonting. Nej. De kan fortsätta driva presidentvalskampanj, för där, man tror väldigt mycket på det fria ordet i Frankrike. Det är en väldigt, och det vet jag att du också tycker om, Jonas, där med att man ska ha rätt att uttrycka åsikter.
Ja, och jag kan väl säga också, tycker jag, Hans, att i Sverige är vi väldigt noga med det här med yttrandefrihet på pappret, men sen när någon verkligen gör någonting i yttrandefrihetens namn, vare sig det är Lars Vilks som bakar ihop några pinnar och kallar det för hundar från Syrien eller vad det är för någonting, eller om det är vad var du sa?
Klockepinn var det väl,
eller att någon sätter sig och målar fast tandkött utanför Rosenbad för någon slags klimataktion. Vi är väldigt bra på att säga att det ska vara så, men vissa åsikter, det räknas ju inte. Alexander Bard, vart tog han vägen i debatten? Ja. Jan Emanuelsson, den utrikespolitiska experten som alltså jämförde Ukraina med Kubakrisen, när Kuba satte upp ryska kärnvapen utanför
Grisbukten.
Ja, Grisbukten, Hans, det är också grovt. Ja. Han hette ju Fidel Castro.
Jo.
Han hade en cigarr i Grisbukten, sa hans livläkare på små timmarna. Ja. Nej, men det är märkligt det där. Frankrike, det är ju på riktigt. Alltså jag avskyr dig för dina åsikter, men jag är också beredd att döda dig för att du ska inte få framföra dina åsikter. Det är Voltaire som låg i syfilis i ett badkar i Gamla stan och dog. Han var ju uppe i Sverige och låg med, vad heter, drottning Kristina.
Jag tänker på när du nämner Voltaire, så när vi ska börja droppa gamla litterära gestalter. Jag tänker, vi ska prata lite grann om Goethe idag. För att
är det
han,
sant?
Ja, i Mefistofeles så skriver han ju om Babelsberg och häxernas färd till Blocksberg. Och det är ju Blåkulla, kan man säga. Inte Babelsberg, Blocksberg. Och påsken
är det ursprunget till Blåkulla?
Ja, kan man säga.
Okej, blårök vet jag vad det är. Det hade jag i pojkrummet, men det här är något annat.
Ja, helt annat.
Två ägg dock.
Påsken är ju högtiden, det är stora högtiden egentligen under kristna kyrkoåret. Då firar vi ju att Jesus blev fimpad på korset och sen återuppstod som av en händelse ett par dagar senare. Och det påminner lite grann om mitt eget påskfirande, Jonas. Då kör vi ute på gräsmattan på landet och ungarna spikar upp mig på ett kors, va? Och sen så har vi samtidigt en påsk har och gömt lite ägg och sånt. Och sen så gräver de ner mig i en grotta precis. Det ligger nedanför Rosenhäcken där.
Det är väl inte Muskebasen med gamla rostiga svenska ubåtar? Ja. Det är den grottan, va?
Nej,
är det Farmen Kristina som solbadar? Ja. Är det den grottan?
Nej, det är inte den. Utan det här är bara ett hål i marken. Vi trodde först att det var Sveriges lägsta punkt. Men det visade sig att det var inte den. Den låg ju i Kristianstad, var det inte så?
Sveriges lägsta punkt. Är det möjligen Nyamko Sabonis väljarsiffror? Nyamko Saboni, Hans. Mm. Vi tar ner dig från BDSM-korset i påskfirandet. Hon ska fly. Hon sa för någon vecka sedan, jag tänkte fly till Norge om det blir krig. Vi känner några vid gränsen som har ett hus och dit kan jag ta barnen, bla bla bla.
Ja, precis.
Och det blev ju ett satans liv om den. Ja. När en framtida möjlig, nu vet jag inte exakt vilken ministerpost hon siktar på. Först och främst gäller det kanske att simma in och ta tag i kaklet i simbassängen riksdagsvalet. Hon ligger på 2%. Ja. Här blev det ett jäkla liv.
Ja, men hon hade kanske missuppfattat det där, för det var ett litet informellt sammanhang, även om det televiserades och spelades in. Men hon satt ju där i godan ro med lilla Kristersson. Och de hade ju 7 sorters kake på bordet också. Mm. Chokladbollar faktiskt.
Kristersson hade lånat Gösta Bomans gamla sugrör. Ja. Eller var det Gösta Bomans gamla fru?
Nej. Sluta hacka på Kristersson nu.
Men det var ju Gösta Boman jag hackade på.
Sluta hacka på rösta på Gösta snut i varje knut. Kommer ihåg när vi skanderade den på läktaren?
Vilken härlig ramsa.
Ja, vilken tid det var. Men nu som sagt, Saboni, hon Så hon sa, hon refererade till en väninna och väninnan har sagt att nej gud, vars om det blir krig. Hon känner ju ganska flotta människor om Nyamko Sabuni, det vet jag eftersom jag också känner dem och känner henne också.
Känner väl Reinfeldt?
Ja, bland annat.
Ora.
Så, men det här var kvinnliga vänner. Och då säger hon, ja, min väninna, hon är ju redo att sticka till sitt hus i Norge om det tar hus i helvete här. Och sen säger Nyamko lite, ja, raljant kan man väl säga, att hon också skulle kunna tänka sig. Och sen blir det där lite uppförstorat, så jag tycker det är lite orättvist, men det är också lite aningslöst om Nyamko Sabuni. Har ni inte lärt sig skit på att vara med i politiken i 20 år som hon har vid det här laget?
Just när hon började andas lite syre, hon var uppe på 2,2% och behövde bara ett par hundratusen stödstrumpor och stödröster från andra borgerliga väljare, så bang, rakt ner i pladaskhonen. Jag undrar vad han, Jan Björklund, den gamla pansarvagnsföraren, skolläraren från Skene.
Ja, det var han ju som satt med i det här samtalet, var det inte det?
Nej, det var Kristersson.
Var det det? Ja. Jag såg honom inte, man såg ju bara liksom toppen på håret. På honom, för han nådde ju aldrig upp till kameran.
Om du inte ser honom så är det alltid Kristersson, hörru. Ja. Denna pansarvagnsgigant, denna Gustav av Trolle, eller en modern Jakob de la Gardie, den enda svenska befälhavaren som faktiskt invaderat och krossat Moskva någon gång sent 1500-tal. Historisk referens, googla skiten där hemma. Ja. Jakob de la Gardie lyckades med det som Hitolf Adler och Napoleon Bonaparte, Hans franska kompis, nu till helgen här misslyckades med det.
Ja, de kom ju knappt ut ur Ukraina, va?
Exakt. Ja. Lämna bakspår i kallingarna på Lavrov, den där. Han vill ju lägga av nu utrikesministern.
Ja,
han är som Nyamko Sabuni, han vill ju fly till ett annat land.
Ja, verkligen. Men som sagt, jag vet inte, vi ska inte prata så mycket Ukraina. Det är ju faktiskt påsk och det ska vara lite trevligt nu. Men vi ska leta ägg idag, eller hur Jonas? Påskaren har ju placerat ut ägg här i våran studio.
Jag har två här, ser du.
Jag
kan en gammal vits. Du ser. Vilken fin hund du har, är det en fågelhund? Ja visst, hur visste du det? Jag såg det på äggen. Lite fräckis.
Ja. Påskfräckis. Nej. Utan, så jag tycker att vi försöker avhålla oss från krigets fasor.
Ja, åtminstone. Du fattar inte vitsen. Har jag den här då? Okay. Doktorn, jag har fått för mig att jag är en hund. Oj, det låter allvarligt. Hur länge har ni trott det? Ända sedan jag var en liten valp. Nej, men du snackar.
Det var ju snäll, det var ju trevlig.
Som jag. Ja. Vi ska ju snacka, vi ska inte prata Lavrov och den brända...
Linde som säger, nej men Ryssland verkar ha... Var välmenande nu för tiden.
Ja, alltså. Visst. Nej, men det var ju...
Torpare vi har i det här landet som politiker, va?
Var det inte Lavrovs dotter som fungerar som någon slags rysk variant av Margot Dietz, som är influencer?
Hon som heter Kalashnikov i efternamn.
Ja, helt, när jag såg det, Anna Kalashnikov. Ja. Alltså, är hon släkt med han som skapade världens kanske främsta handeldvapen? Ett handeldvapen som ställer till en jävla massa sattyg i våra socioekonomiskt utsatta områden.
Vilken storsäljare ändå. Jo då, så att Kalashnikov, hon är ju då influencer, rysk influencer. Hon hade ju försökt att handla i Dubai, där det är kö med ryssar till lyxbutikerna. Det är det för övrigt i Sverige också. Jag var ju nere på Stureplan i förra veckan här. Och det är ju byst med ryssar, eller om det är Ukraina, jag vet inte. Flyktingar säger de att de ser inte ut som flyktingar i konventionell mening. Men de står ju köa då till...
Vadå, har de inte skägg, sandaler och är i 50-årsåldern och kräver för att börja högstadiet i Sverige?
Nej, utan de kommer hit mer eller mindre lyxklädda.
Oj.
De står i kö till Gucci-butiken och Louis Vuitton och de här butikerna där. Så att, och betala gärna cash också, jag förstått.
Mm.
Ja. Inte i rubel då.
Några av de fåtaliga butiker som fortfarande tar kontanta medel, och då är det inte med hänsyn till gamla fattigpensionärer som stövlar fram med knotiga knän och har någon torftig pension i skrynkliga sedlar. Nej, Louis Vuitton-butiken, Gucci-butiken, Prada-butiken på Beatsgatan i centrala Stockholm tar fortfarande kontanter. Ja. Och det där har ju faktiskt dina gamla polare på Veckans Brott granskat, Hans. Det är märkligt, det var någon, om det var butikschefen på, om det var Gucci, som sa att nej, vi tar inte emot kontanter om det inte är under 5 000...
Ja, inte över 5 000 euro.
Annars går det bra. Ja. Kommer det in folk där liksom utan framtänder från förorten och beställer, köper exklusiva väskor, finare än Mona Sahlins gamla RMS-väska, ja. I kontanta, slantar upp 500 lappar liksom.
Ja, men det roliga
är att Louis Vuitton är ju Louis Penningtvätt. Om jag får kasta mig ut här på stallbacken på Solvalla och trampa in ett par, tre stora hästbajsar. För jag vet ju inte det här, men jag får ju raljera.
Ja, det får du göra. Och dessutom, ett av mina stamlokus, ja, det är ju givetvis Tennstopet, men också restaurang Rich, mitt emot Louis Vuitton-butiken. Där brukar jag faktiskt polisen sitta och spana med ett långt teleobjektiv, lite så här med en kopp kaffe och se lite oskyldig ut. Så de plåtar ju de här killarna från orten som kommer in och ska bränna sina surt förvärde knarkpengar. Och det har ju de förstått vid det här laget. De får ju börja handla på nätet istället. Det duger ju inte att stå där som en idiot och bli fotograferad. Men ryssarna däremot, de har ingen som spanar på det. De får ju göra lite vad de vill i det här landet uppenbarligen, så de står ju i horder där istället.
Det var ju bra att hon, den här Anna Kalashnikova, hon klippte sönder sin Chanel-väska som pappa utrikesministern Lavrov hade gjort. Och sen sa ju Chanel, ryssar får inte ens handla i våra butiker någonstans i världen, inklusive då i de mänskliga rättigheternas hemvist Abu Dhabi, som ligger väl i Förenade Arabemiraten.
Det är precis
uppdelat. Ett av de länderna ska ju få fotbolls-VM nu när 6500 stackars gästarbetare från Pakistan och Indien, som inte körde Fodora-moppar, har lyckats förolyckas. Ja. Det är fruktansvärt.
Ja, men prinsdömerna föregår med gott exempel. De säljer ju inte lyxprodukter till ryssar, åtminstone inte en del butiksinnehav. I Sverige däremot så gör vi ju givetvis det.
Ja, verkligen. Och det här måste vi ta tag i faktiskt.
Nej, det behöver vi inte. Det är bra för Sverige.
Ta det på Junibacken. Jag har en tjejkompis som kan förbli anonym här. Men vi kan
Sussi Kalashnikova.
Nej, det är Sussi. Hon var med oss nere på bortamatchen i Göteborg när vi satt på Ramberget och skulle parkera på en gräslänt, och det dök upp någon ordningsvakt som luktar rödvin och på göteborgska så: "Här kan ni inte parkera, är ni från Stockholm eller?" Ja, det är vi faktiskt. Så vi fick flytta bilen och sånt där. Hon berättade, hon har en kompis som jobbar på Junibacken. Där är det också, det är öppna spjäll. Det är salondörrar. Ryssar som kommer och slantar cash i dörren. Och så råkar de in och tittar på, Karlsson på takets version av Putin. Astrid Lindgrens version av... jag vet inte. Var hon lesbiska, Astrid Lindgren?
Men det är ju inte så intressant, Jonas, med sexuella preferenser egentligen.
Mina är så jävla intressanta jämt.
Ja, dina är. Ja, men det är ju för att du talar om dem oupphörligen. Men jag tycker att Astrids... Visst fan var hon flatsmäll, hon bodde ju min kvinna i alla fall. Men det kan ju vara goda vänner bara.
För många herrans år sedan var jag faktiskt... hade den formliga oturen att på en sen kväll vid Slussen hamna på stand-up comedy-båten Patricia.
Fy fan!
Döm om min förvåning när en ganska okänd Henrik Schyffert kliver upp på scenen och drar iväg några riktiga draper om allmänna ting. Och sen några veckor senare då är jag på SM i Fräckisar på, vad heter den där teatern som Uffe Larsson hade tag, Casinoteatern. Nej, men det är ju Kristina Lunds dotter Martina Montelius.
Nu nejdroppar du så mycket kulturmänniskor så jag är alldeles yr i mössan här. Ja, Uffe Larsson, Maria Montel...
Nej, vänta. Allan Edwall, salig i åminnelse, hade ju en teater som hette Brunnsgatan 4 i centrala Stockholm.
Just det, och den låg lustigt nog på Brunnsgatan 4. Ni som kan Stockholm geografi vet
det är. Som den här podden heter Inaktuellt och är tokinaktuell. Här pratar vi massor om Allan Edwalls skattesmitarprojekt Brunnsgatan 4. Mm. Hur som helst. Den teatern tog sig över av Martina Montelius och drivs, tror jag, fortfarande av henne. Hon hyr ut den till olika komiker. Mm. Uffe Larsson, salig i åminnelse, han sök ner 100 kilo på ungefär lika snabbt som Jan Boklöv genomförde en 5-minuters intervju.
Så himla hemskt. Ja. Han var ju tjock och fryntlig och god och glad. Och sen så vart han supersmal, tråkig, sen dog han.
Ja.
Det är ju stort sett ett skräckscenario.
Ja, det är därför jag vägrar banta hon.
Ja, jag förstår
men,
det.
För men äter gärna Xanax, de här piller. Man blir ju glad och sprallig av dem.
Och hungrig, va?
Ja, ser ut som. Jättehungrig. Nej, men han hyrde in sig på Brunnsgatan 4 och så hade han någonting som kallades för SM i Fräckisar, och en av de tävlande då, det var Henrik Schyffert, och han gick upp på scen där och dog en riktig drapa om att Astrid Lindgren var en lesbisk sagotant. Mm. Och det blev ett jävla liv. Alltså numera så är ju Henrik Schyffert så här, så man får ju ha ficklampan när han pratar politik, han har ju noll koll, men fortfarande så gör han ju han gör ju relevanta saker. Det här,
Vi i Villa, tv-serien tänker du på, som har kommit. Ja, skitbra faktiskt. Ja, men han är väldigt duktig tycker jag. Sen är han ju lite grann av en landsförrädare rent
han
politiskt.
Han är en jävla hycklare. Och det är som du och jag. Han är ju noll koll för fan.
Fast han är roligare än oss.
Ja, han tycker integritet är viktigare än trygghet. Ja. Han är roligare, han är framgångsrikare. Men han har fan inte yngre fru än vissa av oss i den här studion.
Har han inte?
Schyffert, Vi i Villa, du har sett serien. Den har ju blivit en snackis.
Ja, men den är ju väldigt fin faktiskt. Och det är en satir över dig och mig, Jonas. Det är alltså det här medelklasslivet, renoveringshysterin, padelspelet, löjliga skrytet om ytliga framgångar och så vidare. Så
de som bor i en villa, det är en förbannad synvilla. För tomheten kommer krypande just innan du ska somna, där du ligger bredvid din skurtrasa till partner. Och så tänker du, fan, är det här livet? Ja. Var det här det blev? Fanns det ingenting annat? Finns det inte någon podd jag kan lyssna på för fan? Jag säger som Christer Pettersson, är det här livet? Vill jag inte vara med längre? Dra åt helvete snutar!
Och så flög han ner för trappan. Blev han knuffad, Christer Pettersson?
Blev knuffad av hans granne, vad hette han? Vad hette granne?
Morgan Johansson.
Nej, men
i Rotebro.
Farbror eller farfar, sån här, han, hans
granne.
Ja, en
annan fyllskalle.
Fyllskalle i Rotebro, intressant. Nej, men var var vi någonstans? Henrik Schyfferts nya serie.
Ja, visst. Nej, men jag pratar klart om den. Den är ju riktigt bra, men den handlar ju om oss då, som sagt. För den här Anders, han som är fast i det här medelklassträsket, han freakar ut ungefär som Michael Douglas, som du kommer ihåg, den här Falling Down.
Oh.
När det liksom, allt går honom emot, han får inte handla frukost på McDonald's för klockan är 10:03, och sen går är det liksom spåran ur och börjar skjuta folk. Lite så blir det med den här Anders också, utan jag ska inte spoila för mycket. Liksom.
Han är ett värre aggressionsproblem än Will Smith och Ali Khan, klanledaren i Angered, sammanlagt alltså. Han blir ju tokig. Och dessutom, det är en ganska vidrig parallell just när Michael...
Mellan Anders och dig och mig. Ja, jo, det kan jag hålla med om, men den är icke desto mindre helt sann. Anders, Jonas, Hans, ja du hör ju.
Det är sant.
Fy fan, patriarkat.
Ett riktigt patriarkat och dessutom ett heteronormativt patriarkat.
Fy. Tala för dig själv, jag har börjat definiera mig som någonting annat nu.
Okej, okay, ja men då vill inte jag vara med längre. Då sätter jag mig i den där minibussen med Janko Sabuni och sticker till Norge om det hettar till för mycket. För jag är riktigt jäkla trött på det här samhället också, Hans.
Ja. Men har du tänkt på att just när det utbryter ett krig enligt den gamla modellen och människan förvandlas till den där vanliga apan som vi alltid har varit, då bryr man sig lite plötsligt lite mindre om HBTQI-plus-frågor, att man ska få välja sitt eget kön och sådär. Det står liksom inte på toppen på listan längre. Har du tänkt på det? Utan inte snackar inte så mycket om det.
Inte ens klimattänket har någon central plats när det rullar in stridsvagnar i ett europeiskt grannland och förstör, härjar, plundrar och bränner, för att citera de som omkom slaget vid Stäket 1719, när ryska galärer kom in i våran skärgård och nästan var i kapp dig, du och dina barns påskfirande ute på Ingered. Så långt in nådde ju bolsjevikslödet sina vadmalskoftor, sina snegodda förbannade träskor tillverkade av oliktänkandes hudar och benfragment.
Nej, fy tusan. Men det är ju Baggensstäket, det ligger precis mitt över Baggensfjärden från där jag påskfirar med barnen då. Så att när de väl har spikat upp mig på korset, tryckt på mig en törnekrona och jag har fått några kinderägg.
Och fästa på,
ja, det vet vi ju inte, det blir ju som en överraskning när man öppnar kinderägget.
mamma, vilken överraskning, jag fick salmonella tre gånger.
Ja.
Stackar, du, om du mår dåligt någon gång ute på
Jag mår dåligt.
Ja, jag mår också dåligt, men jag mår ännu sämre nu. Tänk att vara produktchef för Kinderägg Sverige i påsktider, när de ska försöka rädda budgeten för året, så är det någon skitunge som äter upp plastleksaken och upptäcker att, här är det ju salmonella. Jag trodde det var en italiensk pizza. Nej, det är fratiatella. Det här är salmonella.
Ja, precis. Det ser ut som en pizza fast det kommer från andra hållet, så att säga.
Exakt. Hans, du pratar om folk som råkar illa ut. Vi som kanske inte har som högsta prioritet i livet att sätta oss i någon tråkig mexitegelvilla, ha partnerbyten vid grillen när lördagskvällen kommer och så... Älskling, har vi någon bianesås till helgen? Marianne och hennes jävla tråkiga karljävel Gösta kommer över.
Ja.
För alla oss, Hans, så finns det ett alternativ.
Jaha, vadå?
Och det är våran podd Inaktuellt.
Ah.
Dags för lite svensk outlaw country. Och den här gången är det något mycket, mycket speciellt. Hör på den här texten, Hans. Tuffa tag.
Jag skakar galler sedan 55, men en ensam cell var mitt enda hem som jag var inlåst i. Rulla på gamla visk eller rulla på något vis om jag ut ändå. Och nu är jag fri.
Ja, det är några som är på rymmen här. Rulla på, fantastiskt tufft gäng. Vet du vilka det här är, Hans? Det
låter som Clark Olofsson, mer eller mindre.
Den tidens Clark Olofsson. Det här är några riktigt tuffa grabbar alltså. Korpen Jonsson, Tore Eliasson och en kille som heter Tony Granqvist. Mm. Kåkfarare, troublemakers, som du och jag, fast de kunde kanske inte... Jag sitter och gör ifrån sig i vuxenblöjan i en podd, utan de fick ta vad som fanns.
Ja,
va?
Ja.
På den tiden när man gick in i en minilivs eller en liten kiosk och använde ett vapen, så kallades det alltid för väpnat rån. Mm. De här tre grabbarna satt för väpnat rån på Långholmen back in the days. De sjunger i kyrkokören. Det fanns en kyrkokör på Långholmen. Det fanns en präst och han tyckte de där tre grabbarna kan ju för fan sjunga. Så han bjöd in en skivbolagskille som hette Burman, tror jag, från dåtidens Metronom. Ja, det här är så länge sedan, så då fanns det skivor och skivbolag. Just det. Idag är allt streamat skit. Och han lät dem göra en platta och Cornelis Freisvik tände till på det här och skrev några låtar till dem, bland annat den här rulla på, ja, om några grabbar som sticker, snor en bil och så hoppas de att den ska rulla så långt så att de kanske kommer in i Norge och får ta en fika och lite kake med Nyamko Sabuni som sitter där i sin värnpliktsuniform från Lottakåren.
Långholmen säger, där satt ju vår husgud också, Jan Guillou. Han har varit märkvärdigt tyst nu, den gamla KGB-smitaren.
Han sa ju att NATO var överilat och den ryska faran är, vad han sa, det var någonting om att det var han och Juholt sa ju att det var trams om man trodde att ryssarna hade några expansionsplaner eller några gamla imperieplaner. Tur på den. Mm. Han har väl halkat i badkort. Han har varit väldigt osynlig under den här Ukraina-krisen.
Ja, jag vet inte vad som har... Han känner väl att han är lite... Jag vet inte. Han måste ju läsa igenom vad han har skrivit för att inte göra bort det fullständigt. Och då måste han gå tillbaka 50 år i liksom krönikehistorien. Så att det är ett omfattande arbete som Jan håller på med nu på Strandvägen.
Verkligen. Du, vi hyllade ju Jan Boklöv i veckan med V-stilen. Då berättade du en riktigt bra story, Hans, om när du... Var du brandvakt i skogen? Var det på den tiden då Thomas Quick satt vid lägerelden och raggade på smågrabbar? Nej, det här är ännu längre sedan tillbaka.
Ja, det här är alltså i mitten på 70-talet. Och,
vänta, 1970-talet.
Ja, just det. Jag och farsan var kontrollvakter på 10-mila. 10-mila är den klassiska budkavleorienteringen som går av stapeln så här i april-maj varje år. Och de flesta sträckorna springs på natten. Så det är nattorientering och visar... satt på en kontroll på den långa natten, den närmast mytiska.
Springer de 10 mil, idioterna?
Ja, lite grovt räknat så blir det ungefär 10 mil tillsammans. Den långa natten är över en mil till exempel. Och då satt vi där och vaktade, och så skulle radio komma dit och sända från våran kontroll och rapportera om vilka som ledde och så vidare.
Det här är alltså så länge sedan, så radio var ett medie att räkna med. Idag är det ju rigor mortis på alla som jobbar inom radiobranschen.
Så är det ju, ja. Det är ju ett tydligt exempel på till exempel. Men salig Plex Pettersson kom ut i skogen med sitt radiogäng, och jag kommer ihåg hur flott klädd han var. Han hade en vacker rock på sig, han hade hatt och så vidare. Det var ju svinkallt där. Vi gick ju där i våra stratojackor och stenmarkmössor.
Vad vaktade ni för?
Nej, men det var bara kontrollera.
Så att komma EU-migranter och sno alla tomburkar och ölburkar i skogen?
Nej, det var inte aktuellt på den tiden, Jonas. Utan det var mer att hålla lite ordning så att inte kontrollen revs ner eller liknande. Och Plex, han kom och satte en sån kommenter. Och ni vet hur oefterhärmlig han var på när han kommenterade nattorientering. Ser jag någon i skogsbrynet, nu lyser den, ser jag en pannlampa som lyser upp och så vidare, och så babblar på.
Och fan, det är Bosse Hansson på väg till Barnesö. Klä på dig, Bosse, avgå! Nej, men det var ju spännande, det var en helt annan tid. Man kunde sitta i timmar och lyssna på det här.
Ja, det var helt fantastiskt.
Det tog så lång tid så farsan satt och nyktra till vid köksbordet innan O-ringen, 10 mila, budkavlen. Vad heter den här skiten när de åker runt med leriga motorcyklar?
Novemberkåsan.
Ja!
Det här är samma skit.
Novemberkåsan var inte bara Farmen Kristinas Pessar. Det var ju en klassisk tävling också.
Ja, det var det verkligen.
Den lerigast vinner, ungefär som mud wrestling på Reeperbahn.
Ja.
Vad sa Plex? Såg han dig och farsan sitta vakt i skogen eller?
Ja, men vi guidade ju honom in så han skulle hitta dit och så vidare.
Får jag fråga, var han nykter?
Nej, det var han inte, men det var ingen annan heller. Förutom jag och farsan då. Men
sen... Fanns ju en drink på operabaren som hette Bengt Grive på den tiden. Gjorde det? Han var någon sån här Kalova och vodka och skit. Inget fel på Bengt Grive. Han blev en ost sen också, ja. Grive.
Ja. Kahlua och vodka, det är en Black Russian.
Ja, visst. Black Lives Russian Matters.
Mm. Så att den beställer vi till helgen.
Vad sa han då?
Nej, men han sa ju, han babblade på och så tände han en serill och satt och rör. Han var så jäkla flott Plex. Jag tänkte så här, herregud, det här med radio, det ska jag verkligen, och det har jag ju ångrat många gånger sedan dess, det ska jag verkligen försöka. Sportradio ska bli min melodi.
Han hade ju frikort på varenda kärring i glesbygden, och Plex. Han var ju viril. Plex i latin och betyder erektion.
Gör?
Jag tror det. Komplex hette hans lillebror, han var ju dvärg.
Man får inte säga dvärg.
Va?
Kortväxtet.
Men va? Ja. Okej. Okay. Ja. Eller justitieminister, det går ju bra.
Det går bra.
Eller det latinska uttrycket, pagrotsky. Mm. Fortsätt, han röker en cigarill, Plex, och din farsa märker att han är påstruken in i skogen.
Ja, farsan märker inte det, men jag sitter ju med hökögon och bevakar varje del rörelse från Plex. Och sen så när han har rökt klart, tycker han, då slänger han den här cigarillen rakt ut i spenaten. Och jag har ju ansvar för brandsäkerheten, så jag rusar ju fram och trampar demonstrativt på Plex fimp, va? Och han ger mig en sur min tillbaka, givetvis. Grabb, jävel.
Skitung.
Ja, så var det. Och då kom jag till radio, det är någonting för mig det.
Fantastiskt. Vad sa farsan när Plex ramlade ut i skogen? Och dessutom, hur långt in i skogen satt ni?
Ja, ganska långt.
Det var så.
Det var i skogen utanför Riala, klassiska vargskog faktiskt. Mm.
När du säger Riala, då tänker jag osökt på en av mina största idrottsidoler genom tiden. Och tänker jag inte på Jan Boklöv eller Sven Plex Pettersson, Bengt Grive eller han i Barnjournalen som åkte ner till Polen för att träffa en kvinna. För det ska ni veta.
Många av dem barn!
Exakt. Barnjournalen Bengt Falström.
Ja.
Nej, men jag tänker på Riala, Göran Riala Karlsson.
Jajamän, AIK-aren.
Mittback i AIK som, jag tror han träffar bollen sista säsongen. Han lirar faktiskt.
Ja, Dahlqvist var ju tekniskt mirakel i jämförelse med Riala.
Ja. Hörde att de skulle sälja förresten.
Fotbollshistoria.
Diego Armando Maradona, mannen som gav upp fot till chorizo med kokainsmak.
Ja.
Hans gamla tröja från den här ödesdigra matchen där engelska målvakten Peter Shilton först sitter på arslet och sen flyger upp när Maradona använder handen och slår in.
Guds hand, tänker du på.
Guds hand. Mm. Manos de Piedra. Nej, vänta, det är ju en boxare. Det är väl han, Roberto Duran. Var inte han?
Ja.
Fan, vad en boxning har steg grejerna, det vet du. Manos de Piedra, Roberto Duran. Googla det där hemma. Han gick ju en titelmatch mot Sigrid Kombüchen och en babel i höstas. Jag bara blir på arslet.
Nej, men... Tre gin tonic, va?
Skit i toniken. Vad var de sa när Gene Kelly dansade med, vad hette hans, Moaché?
Ginger Rogers.
Ginger Rogers, ja.
Vad är det här? Det är så gammalt. Ingen orkar lyssna på sådana här jävla drabbel, Jonas.
Ska vi gå med i NATO, Hans?
Jajamän!
Varför?
Nej, jag vill inte det, men det verkar ju som vi är på väg dit med stormsteg.
Ja.
För 3 veckor sedan var det blankt nej och nu är det blankt ja från socialdemokratiska regeringen. Och det är ju Maggan själv som tar det där beslutet. Tänk vad hon kommer bli ihågkommen, sa hon. Hon som drog ner, hon som skapar tredje världskrig.
Mm.
Va? Det är någonting där.
Ja. Kan det vara så? Skulle du kunna tänka dig att se svensk militär trupp likt en Sven Plex Pettersson fast nyktra ge sig in i en skog och dö för ett annat lands frihet? Vi hade varit med i
NATO. Det beror på vilket land det är.
Jaha, okej. Okay, då säger jag landets namn, Hans. Mm. Ukraina.
I helvete.
Det är ju gamla Helgagård, det är ju gammal svenskbygd.
Aha, okay, ja, men då får vi göra det då. Men som sagt, jag är ingen stor anhängare av, vad heter de? NATO.
NATO. Nej, okej. Okay. Det är för att du ska sticka ner till Frankrike. Säg inte att du är emot NATO, Hans. Vi kan väl, jag vet inte om vi ska gå med i NATO eller inte. Jag har ingen aning. Men,
inte. De flesta har inte det, tror jag. Nej, det låter ju att man gör någonting åtminstone. Jag gillade det där som vi höll på med under andra världskriget när vi sa att vi var neutrala och så hjälpte vi ockupationsmakten Nazi-Tyskland och frakta stål genom landet. Det tycker jag var en bättre hållning. Det lönade sig för oss nämligen.
Engelbrekt-divisionen som åkte genom Sverige, det var inte den så kallade transiteringstrafiken, men det var ju permittenttrafiken. Det var ju inte 333 tyska infanteridivisionen som sen fullständigt massakrerades i Stalingrad, där de där stackars ynglingarna hamnade på slutet.
Ja,
faktum är, min gamla farsa, nu är här riktigt historiska, han var ju till och med äldre än Plex Pettersson faktiskt. Min farsa kunde inte bara sänka en Jägermeister stående på tå hemma vid köksbordet. Han var ju liten och var sommarbarn, bodde i Kristinehamn i Värmland. Och farsan var
Vänta, är det där Sveriges lägsta punkt ligger? Eller var det Kristianstad? Eller är det här Sveriges lägsta punkt?
Vi är på väg mot Sveriges lägsta punkt. Ja, det här är en historisk referens. Läs om permittenttrafiken, transiteringstrafiken under andra världskriget. När tyskarna chansar och frågar liksom, Per Albin Hansson, kan vi få åka igenom med manskap, krigsmaterial för att banka på bolsjevikerna? Ja visst, välkomna pojkar. Vi har fortfarande dåligt samvete för att vi inte hjälpte Finland i vinterkriget mer än vad vi gjorde. Så herzlich willkommen, meine Herren. Ja. Wollen Sie ein Cigar mit den Strippen, bitte?
Ja. Och Gustav den femte stod och applåderade till det här.
Han stod på alla fyra och applåderade åt något annat.
Jaha, det var det.
Haijby var ju sommarbarn på slottet de här åren.
Ja, och sen så avrundar vi med baltutlämningen också. Nu har vi baltinlämning istället, men
och
visst,
så,
visst.
Och så tror vi att vi är någon slags världssamvete. Dra åt helsike. Vilket jävla land!
Jag sticker till Norge!
Exakt, Janko Sabonis samåker. Nej, men farsan berättade ju när han är född 32. Han var ju 10 bast när det var folksamling. Alla gick ju ner till det här Kristinehamns tågstation och såg de här tyska tågen med Wehrmacht-trupper. Inte SS vill jag poängtera. SS, det är ju borgerligheten, om du frågar Stefan Löfven. Det här var ju inte SS. Det var ju vanliga, hyggliga, värnpliktiga tyskar som skulle skeppas in till grottekvarnen, köttkvarnen, för att dö likt Napoleons Grand Armé vid, vad hette floden där Napoleon tog stopp innan han inte, nej, nu är det gammalt här. Nej, men farsan sa, han fick ju tuggummi av de här tyska soldaterna. Ja. Och min farsa berättade...
Var det inte amerikanerna som hade tuggummi? Hade tyskarna också tuggummi med de jävlarna?
Tyskarna hade tuggummi. Och en sak ska du veta också, Hans. När du dricker en Fanta nästa gång ska du veta att det var ju nazisternas läsk. Fanta är ju tyska och betyder fantastisk.
Just det.
Tyskarnas motvikt mot CC Cowboys, alltså Coca-Cola Cowboys, amerikanerna, jänkarna, va? De som kör runt i Buick och sitter och spelar fickpingis i baksätet med sina så kallade flickvänner som har både piercing-tatueringar och samtidigt har varit med i Lyxfällan. Fanta är en tysk läsk från början. Ja. Fantastisk, som sen köptes av då Coca-Cola Company. Sen blir det Vietnamkrig, FNL, Richard Nixon och så till slut sitter Joe Biden och inte ens får hälsa på Barack Obama i Vita huset.
Nej. Och jag gillar också den klassiska reklamslogan som Fanta hade. Fanta, Fanta, så festligt och kul.
Ja, exakt.
Vad är det för festligt och kul med en läskjävel? Gott kan jag hålla med om. Festligt och kul är det väl ändå inte?
Verkligen inte. Plex blandade grogg på Fanta när han kom till Sverige faktiskt. Den hette Singo på den tiden.
Får man inte klara med det snart.
Jag vill bara säga att farsan träffade de här tyska soldaterna. Och farsan sa om de här grabbarna, då var ju liksom Sverige tyskvänligt på något sätt. Att de ska åka iväg och rädda västerlandet mot bolsjevismen, bla bla bla. Ungefär som en... Hans! Det här är ju den tidens juicebuss, för fan! Det är ju juicebussen! Du som inte vet vad en juicebuss är, googla Svenska Dagbladets artikel om den här Filip Glenvaller man hette som
åkte. Det står också källa Jonas Nilsson.
Nej. 678 svenskar ska strida just nu i Ukraina. Farsan sa de här tyska soldaterna tillbaka till andra världskriget. Och här går undan. Här går undan i Speedway, så Antonio Lindbäck blev gripen för fyllstyrning. Då sa han, de var så unga. Det var 17, 18, 19-åringar som tyskarna skeppade iväg till grottekvarnen, slaktmasken, Rysslands jord. Så dog de där på steppen också. Ja. Resten är krigshistoria, Hans. Har vi inget aktuellt att kasta in? Du ska inte till Frankrike.
Det är så väldigt mycket krigsprat här. Jag börjar bli krigstrött här, trots att jag inte ens har medverkat i ett krig.
Ja, då sticker vi till Norge. Hans, när du sticker till Frankrike? Vi ska hinna få iväg ett avsnitt senare i veckan också.
Ja, det är väl om skärtorsdag, va?
Om skärtorsdagen?
Ja, jag tar ju kvastjäveln. Det är det enda som står till buds för häxor.
Är det sant? Vilken tid är du sticker iväg? Därför att nu skriver vi ju påskveckan. Det är blåmåndag, röktisdag, askonsdag efter Beatrice Ask, en gammal hopplös kulturminister i en borgerliga regering. Så hopplös att till och med Carl Bildt tyckte att fan, låt folk gå på bio, så jäkla dyrt ska det inte vara. Det är svensk kulturpolitik i sitt esse. Hörru du, jag håller på att slänga fram en låt här.
Jaha, är det det du gör? Jag förstår. Nej, men jag kände att kallpratet nådde ju nya höjder, men som sagt, du har ju också diskjocken i dig, Jonas. Du är ju en DJ.
DJ.
Ja, lite som Alesso eller Sebastian Ingrosso.
Jag har inte råd ens med hans strumpor för fan. Han var sån här Henry Lloyd-strumpor man inte ens har råd att köpa på Stadsmissionen. Hans, nu är jag på gång här. Ja. Vi ska nämligen spela upp något väldigt, väldigt fantastiskt. Det är Hans Albers, en av de riktigt stora.
Albrecht, va?
Hans Albers, man kan väl säga att det är...
Vi är släkt, han och jag.
Ni är absolut släkt, det vet du. Han är väl en slags tyskarnas svar på Lasse Berghagen. Folklig, festlig och något fantastiskt populär. Här kommer han i en härlig gammal kuplett från Tyskland. Här är han, Sören, nu kör vi!
Das Herz von St. Pauli, das ist mein Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Haus. Der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht.
Ja, som en röst från svunna tider. Men vi är också rykande aktuella. Var hör man oss bäst på podd? Fan, gå hem. Var fan är Lindskov idag?
Fan är han?
Var är Lindskov?
Är det någon som har fimpat han? Ni hör ju podden Inaktuellt på podplay.se. Alternativt så laddar ni ner podplay-appen i er telefon. Då hör ni det här avsnittet en dag tidigare än alla andra i menligheten.
Absolut. Stor applåd för Hans Wiklund och... Vill du inte ens ha en applåd? Herregud.
Hon jävel!
Lindskov är inte här.
Orkar inte! Jag orkar inte!
Tack så mycket.
Han också!
Ja, tack för att du står ut med våran podd. Vi går ut på något mycket, mycket vackert. Det här är...
När vi kastar våra tomma glas.
Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Glad påsk för Guds skull. Tack för att du stöttar oss på riktigt. Vi ses på tändstopet i baren. Om det inte är han, den där Jesper som dyker upp. Han blev ju hotfull sist, Hans.
Nej, det vart han inte, han var väldigt trevlig.
Ja, visst. Ja, visst. Det är podden Inaktuellt. Tack för allt support. Fortsätt lyssna på oss i morgonshowen på Rockklassiker. Jonas Nilsson, Hans Wiklund, tack för allt support. Och nu, några kloka ord härifrån killen som ska korsfästas på långfredagen. Hans Wiklund, inför BDSM-upplevelsen på korset, vad har du att säga till svenska folket? Vi har ungefär 40 000 unika lyssnare. Vad har du att säga?
Ja, aj antar jag när de driver tvåtumsspik genom handflatorna på mig.
Podplay, en del av